Vi börjar den här förmiddagen i Matteus 5 kapitel. Matteus 5:20. Det är ett ord ifrån Jesus och det lyder så här: Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Och vi kunde ju göra en liten gallup. Hur många känner sig stressade av detta bibelord? Hur många upplever detta som det renaste och härligaste evangelium? Ja, jag har haft ett lite, kämpigt förhållande till det där ordet. Fariséerna och de skriftlärda, det var ju de som gjorde allt vad som kunde göras för att sköta det här med rättfärdighet. Och så säger Jesus att ja, lyckas ni inte bättre än så, så duger det inte. Men det ska inte förstås kvantitativt, utan på ett sätt kvalitativt. Jag syftar tillbaka på det vi hade framme igår kväll. Rättfärdigheten bygger inte på skötsamhet utan på tacksamhet. Det är alltså en helt annan sort. Och den sorten når längre. Men det hela hänger alltså inte så ihop att jaha, fariseerna och de skriftlärde, ja, de kommer en bit på vägen, men det förväntas att du ska komma längre på samma väg. Nej, så är det inte. Utan Jesus säger det finns en helt annan väg. Och den når till målet. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och just de orden säger ju Jesus som svaret på lärjungarnas lite uppgivna fråga: vem kan då bli frälst? Ja, ribban ligger högt. Du kommer aldrig kunna hoppa över den. Men det finns en som vill lyfta dig. Och det är först när du tillåter honom att lyfta dig som du kommer över ribban. Om inte i rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Rättfärdigheten bygger på tacksamhet och inte på skötsamhet. Men vi ska fortsätta nu den här tankegången lite grann. Ty den är stor och härlig och finurlig, och det finns mycket kvar att utvinna ur den. Vi ska bekanta oss med det vi kallar syndafallet. Och till det ändamålet slår vi då upp första Mosebok 3. Det är ju som regel bra att ha en ordentlig diagnos innan man börjar operera eller medicinera. Och jag har en känsla av att vi har försökt med de flesta hästkurer i Guds församling bara därför att vi inte hade någon diagnos. Vi har gått och delat ut skära, gröna, gula och blå piller till varandra utan att veta vad det var för sjukdom vi skulle kurera. Det är därför som vi vräker så mycket appeller ur oss. Missionsappeller och evangelisationsappeller och helandeappeller och böneappeller och appeller till allt. Och när det sen inte funkar som vi tyckte, så börjar vi skälla på varann. Det är inte Guds rike det. Vi måste ha en bra diagnos innan vi börjar dela ut piler, tror jag. Första Mosebok 3 från början. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan: ingalunda ska ni dö, men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades bådas ögon, och de blev varse att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Vi hoppar till 22 versen. Och Herren Gud sa: se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet. Vad hände med människan? Var sitter felet någonstans? Ja, det är ett underfundigt fel. Människan åt av ett träd som ger kunskap om gott och ont, står det. Och det var ormen lovar. Gud vet att när ni äter av det trädet, då ska ni bli så som Gud och förstå vad gott och ont är. Och djävulen ljuger så ofta han kan. Men ibland talar han sanning, i synnerhet om man kan ställa till mer skada med sanningen än med lögnen. Och efteråt håller Gud med ormen och säger: se, mannen har nu blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Det är den skada som människosläktet har lidit. Förstår vi det? Eller förstår vi det inte? Vi identifierar synd med systembolaget och bordeller och ja, bankrån och sånt här. Och det är i och för sig inte fel. Men när vi frågar, vad var det som hände med människan? Vad är det hos människan som gör att hon hamnar på systembolaget? Vad är det hos människan som gör att det blir krig? Vad är det hos människan som skapar allt elände? Var sitter felet? Vad är det som behöver åtgärdas i människan? Systembolaget går ju att spränga i luften till nöd, som det skulle vara så. Men för den skulle ju inte människan bättre. Ja, säger skriften, felet med människan är att hon vet vad gott och ont är. Och det är ju ganska gåtfullt. Inte minst i en värld där vi tror att vi ska kunna ta bort ondskan genom att informera människor om vad gott och ont är. Nu så finns det ju risk att man kan bli smittad av HIV-virus, så då måste vi gå ut och informera, sägs det. Och det är ju alltså efter Bibelns ståndpunkt ett lite diskutabelt sätt att tackla problemet med information. Människan åt av det träd som ger information om gott och ont, och därmed började allt elände. Det är en spännande tanke. Vi får väldigt snabbt en väldigt bra förklaring till vad som hände. Fjärde kapitlet talar om för oss direkt. Ty det här är ju en skada som är så knepig att det behövs en bruksanvisning till den, om man får säga det så. För att vi ska förstå vad det var som inträffade. Från början Och mannen låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon: jag har fött en man genom Herrens hjälp. Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fåraherde, men Kain blev en åkerman. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain: varför är du så vred, och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått i sinnet, och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått i sinnet, och lurar synden vid dörren? Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Här har vi nu två bröder. Och vi befinner oss strax efter syndafallet. Båda bröderna, de offrar till Herren, och de tager vad de haver, som Kajsa Varg sa en gång. Och då händer sig detta att Gud, som det står, ser till Abels offer men inte till Kains offer. Och riktigt vad det bestod i, det vet vi inte. Men vi kan ju tänka oss att de på något sätt ber Gud, och Gud ger bönesvar till den ene och inte till den andra. Det är en situation som vi känner igen. Eller hur? Då kunde Kain ha tänkt en massa saker som han uppenbarligen inte tänkte. Han tänkte till exempel tydligen inte så här: ja, idag blir Abel välsignad. Nästa gång är det min tur. Eller jag kommer att få bönesvar någon annan gång. Det är liksom bara att fortsätta. Det ges bönesvar. Halleluja. Så tänkte inte Kain. Kain tycks inte heller ha tänkt så här: att ja, Abel fick, och han är ju min bror, så han delar säkert med sig. Så Gud är god. Han gav bönesvar. Halleluja. Nej. Utan Kain börjar tänka på ett helt annat sätt. Och det är nu vi ska förstå det här med kunskap om gott och ont. Ty Kain blir alldeles uppfylld med tanken: det här är ju orättvist. Här offrar vi vad vi har. Jag offrar vad jag har, och Abel offrar vad han har, och Gud svarar på Abels bön men inte på min. Det är orättvist. Och den slutsatsen skulle han ju aldrig ha kunnat dra om han inte hade kunskap om gott och ont. Vi kan säga så här: människan blev orättfärdig genom att få ett sinne för rättvisa. Var ni med på det? Ja, knepigt. Undra sen på att vi har lite svårt att tackla det här. För det här hamnar ju direkt på blinda fläcken i ögonen på oss. Att bli orättfärdig genom att få sinne för rättvisa. Men om vi tänker bort det här sinnet för rättvisa som nu Kain ger uttryck åt, så skulle ju ingen av oss kunna känna självömkan. För ingen av oss skulle någonsin kunna bli klok på när det var synd om oss och när det var läge för självömkan eller ej. Och med det menar jag inte att du ska gå hem och känna dig extra usel för att du trillar ner i självömkan ibland. Utan jag bara menar att det här är ju en oerhört tveeggad grej. Detta nya anlag som plötsligt kommer in i människosläktet. Ty detta är ju alltså en gudomlig egenskap, det ska vi ha klart för oss. Ni ska bli så som Gud och förstå vad gott och ont är. Mannen har blivit så som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Och det är en gudomlig egenskap, detta sinne för rättvisa, en egenskap som vi inte klarar att förvalta. Den är oss inte given i skapelsen. Den är någonting som så att säga människosläktet har rövat till sig. Och som människan inte klarar att hantera. Och vi ser ju detta i själva berättelsen om syndafallet. De har inte väl mumsat i sig den här frukten, vad den nu bestod i, förrän de till sin förfäran upptäcker att de är nakna. Ja, de hade ju inte haft en tråd på kroppen förut heller. Men det gjorde ingenting. Det som händer nu är ju inte att de blev naknare än förut. Utan det som händer är att de plötsligt nu börjar bedöma sig själva. Och fördöma sig själva. Detta nya sinne för rättvisa som är en gudomlig egenskap gör människan fördömande. Gud kan hantera detta sinne för rättvisa, för han är god. Och han är god i sig själv, men det är ju inte vi. Vi är goda, så att säga, bara i hans godhet, i tacksamheten mot honom. Men när den tacksamheten inte finns där, så blir det här sinnet för rättvisa som mänskligheten så att säga har knyckt ifrån Gud, det blir bara ett elände. Vi konstaterade ju alltså igår att rättfärdigheten bygger på tacksamhet och inte på skötsamhet. Och i samma ögonblick som vi konstaterar det, så måste vi ju påminna oss ett väldigt egendomligt förhållande i våra liv. Tacksamheten, den försvinner av sig själv. Ska man behålla den får man hålla hårt i den. Och den har ändå en fantastisk förmåga att dunsta genom fingrarna, så att säga. Men besvikelser, de behöver man inte hålla hårt i, de sitter kvar ändå. De sitter som svetsade fast i själen. Och det är väl gåtfullt. Säg den glädje som varar beständigt, brukar vi säga. Ja, den dunstar alltid. Men besvikelserna, motgångarna, förtretligheterna, grämelserna, depressionerna, de sitter kvar. Det är ju konstigt. Ja, men det talar om för oss det här att nu är vi på spåret. Vi är på väg att upptäcka hur det hela egentligen fungerar. Ty det här är så att säga grejer som hänger ihop med vartannat. När människan fick det nya sinnet för rättvisa, så dog hon, säger skriften. Ja, vadå dog, säger vi. Vi rör oss och hjärtat slår. Och, det är klart vi dör ju förr eller senare, men jag menar än så länge lever vi. Ja. Men det är alltså ett uttryck för att vara död. Detta att tacksamheten försvinner av sig själv, medan alla besvikelser sitter kvar tills man kastar dem ifrån sig. Tills man bestämmer sig för att nej, den här grämelsen ska jag inte gå och släpa på längre. De här orättvisorna ska jag inte älta längre. Gode Gud, hjälp mig att bli av med eländet. Det fordras ett beslut. I den branschen finns det ingenting som försvinner. Och vad är det som gör att det sitter kvar? Jo, det är vår ständiga reaktion. Detta är ju inte rättvist. Jag har blivit orättvist behandlad. Och det är utifrån det perspektivet som alla besvikelser sitter kvar, som de var skruvade fast i själen. Detta är inte rättvist. Lustigt nog kan man säga detsamma om nåden. Vad är det som gör att man blir riktigt glad när tacksamheten bubblar över? Ja, det är ju på ett sätt lustigt nog samma känsla. Detta är inte rättvist. C.S. Lewis har skrivit en liten bok som heter Den stora skilsmässan. Den lär väl vara utgången på förlaget nu, men det tycker jag är den bästa själavårdsbok som har skrivits. Kommer du över den, så läs den och njut. Den handlar om en buss som startar i helvetet och den går till himlens förgårdar. Och det är en väldig kalabalik på den där bussen och folk slåss och bråkar med varandra, men till sist så kommer bussen fram i alla fall. Och då går man ur bussen. Och då befinns det att de som kommer ur bussen, de är så overkliga så de är nästan genomskinliga. Medan gräset och marken är så verkligt så att de skär sig i fötterna på grässtråna. Och från himlen så kommer nu människor som de kände i jordelivet och ska möta dem och lotsa dem in i himlen och hjälpa dem så att de ska bli ska vi säga lika verkliga som de är som är i himlen. Och det är ju alltså som sagt människor som de kände under jordelivet, och därför utspelar sig en rad olika situationer. En av de här möter en anställd som han hade utsugit på olika vis, och som visst hade mördat någon av sina närmaste, tror jag. Och han tycker att det är förfärligt att denna människa ska vara i himlen. Ska du komma hit och lotsa mig? Ja, jag har fått nåd, säger han. Ja, sån nåd vill ju inte jag ha, säger han. Och så går han in och sätter sig i bussen igen. Och en annan möter någon i någon liknande situation och skriker i högan sky. Jag kräver bara min rättvisa, säger han. Och den som kommer från himlen och möter honom säger: nej, gör för allt i världen inte det. Här finns något som är mycket bättre. Men han vägrar att förstå vad det handlar om och går också och sätter sig i buss. Jag kräver min rättvisa. Nej, gör inte det. Här finns något som är mycket bättre. Om inte er rättfärdighet överträffar fariseernas och de skriftlärare, så kommer ni aldrig in i himlen. Här finns något som är bättre. Och nådens glädje, den utropar faktiskt på samma sätt som besvikelsens grämelse: detta är inte rättvist. Jag har fått mer än jag förtjänade. Jag har mötts av en godhet som jag inte var värd. Så lustigt kan livet vara. Detta är inte rättvist. Det är bara en fråga om vilken rättvisa är det vi ser på. Vad är det vi letar efter? Vi kan säga så här: den fallna människan vill inte vara tacksam. Vad vill hon istället då? Jo, hon vill göra rätt för sig. Varför vill hon det då? När man kan få lov att vara tacksam, varför ska vi hålla på och kämpa med att göra rätt för oss? Jo, ty om jag har gjort rätt för mig, så kan jag kräva rätt av dig. Det smakar fågel det. Det är så vi vill ha det. Jag vill kunna kräva mina rättigheter. Varför är det så svårt att tala om nådens budskap i västerlandet? Jo, för vi har fått för oss att godhet är en rättighet. Mänskliga rättigheter. Det låter fint. Ja visst. Men det är bara den rättvisa som Adam tar sig i syndafallet. Den kommer aldrig att nå målet. Därför det som når målet, det är tacksamheten och inte skötsamheten. Människan vill alltså inte vara tacksam, utan hon vill göra rätt för sig. Och i den avsikten har människan en otrolig förmåga att förvandla tacksamheten till tacksamhetsskuld. Ge en gåva till den otacksamma och hon känner sig bara besvärad. Det är inte så lätt att bevisa kärlek till en fallen mänsklighet. För det andra, som jag sa nyss, blir alltså människan besviken så snart hon anser sig ha anledning att se sig som orättvist behandlad. Och detta leder till att människan vill tjäna Gud på ett sådant sätt att han ska bli tacksam över att hon gjorde tjänster. Och därför så har vi en väldig förmåga att utmåla Gud som om han behövde hjälp. Gud har inga andra händer än våra, brukar det heta. Det är dess bättre inte sant. Här nere råder hans väldiga armar, säger skriften, och Gud är inte amputerad. Men vi har en väldig längtan efter att få göra Gud beroende av våra tjänster. Därför att ja, då blir ju Gud tacksam och då blir ju vi i nivå med honom. Ty den som är tacksam är ju den som har underordnat sig. Och det är ju stoltheten i oss som gör att vi förvandlar all tacksamhet i tacksamhetsskuld och därmed är tacksamheten borta. Åh, jag måste ju betala tillbaka det här nu. Åh, vi måste bjuda igen. Åh, vad måste jag nu göra istället? Åh, nu har Gud bevisat nåd emot mig. Då måste jag säkert bli missionär någonstans. Istället för att bara rätt och slätt vara så pass glad som man har all anledning att vara, och som då skulle göra att alla människor såg att man var så glad så de skulle undra vad har hänt med dig. Nej, nej, vi lägger glädjen på hyllan. Den ska vi använda bara vid högtidliga tillfällen. Nu måste vi verkligen kämpa här med att sprida evangelium, säger vi, och ser så betungad ut så alla människor undrar vad det man har en skruv lös. Vi arbetar omedvetet men målmedvetet på att göra oss av med tacksamhet. Det är faktiskt så. Vi vill inte ha det så här enkelt. Vi läste igår kväll om att korset är anstötligt. Om jag predikade omskärelse, läste hos Paulus, så skulle ju korsets anstöt vara borta. Då skulle jag ju gå och tala om för människor vad de ska göra i gengäld åt Gud nu för att allting ska bli bra. Och det anstötliga är ju att det är tacksamhet och sen är det inget mer. Sen ordnar sig resten av sig självt utan att du behöver anstränga dig. Och så enkelt vill vi ju inte ha det. Varför ska man göra det enkelt när man kan krångla till det så underbart? Vi vill ju att det ska vara svårt. Och sen när det är svårt så klagar vi i högan sky och säger att usch, jag är så dålig. Syndafallet är självfördömelsens födelsedag. Och Gud stryker under på många ställen i skriften att han frågar inte efter ett tjänande som ytterst syftar till att ställa honom i någon sorts tacksamhet till oss. Vi ska läsa några texter om det här, förhoppningsvis för att något frigöra er i ert inre. Apostlagärningarna 17 och 24. Paulus står i Aten och predikar och säger så här. Apostlagärningarna 17:24. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Han betackar sig för vårt tjänande, om det egentligen finns inbyggt i det någon sorts föreställning om att Gud skulle vara beroende av våra tjänster. Jag tar inte emot det, säger han. Och vi jobbar och vi sliter och vi ska tjäna Gud, som det heter, och så undrar vi vart tog kraften vägen. Den här gudomliga kraften som vi kände när vi inte slet. Vart tog den vägen, säger vi? Ja, Gud drog tillbaka den. Men käre Gud, tar du bort kraften nu när vi verkligen satsar på att tjäna dig? Ja, säger Herren, det gör jag. Men vi får inte dugg av, säger vi. Jo, men det är inte så konstigt. När den föreställningen smyger sig in i vårt tjänande att Gud skulle vara beroende. Och alltså därmed till sist faktiskt stå där med hatten i hand och tacka oss för att vi gjorde vad vi gjorde, därför att han inte kunde göra det själv. Säger Gud, nej, mig förutan kan ingenting göra. Jag drar tillbaka min kraft, får vi se vad som händer. Vad skulle ni kunna bygga för ett hus åt mig, säger Herren genom Jesaja. Jag tror det är 66 kapitel. Och det tycker jag är en bra fråga, som det heter. Vad skulle ni kunna bygga för ett hus åt mig? Vi håller på att snickra på våra katedraler, eller hur? Och vi gör det lite grann som Gud var beroende av ett hus. Himlarnas himmel rymmer inte mig, säger Herren. Det behövs ju inget hus. Titta på mig när jag gick på jorden. Jag lånade en båt att predika ifrån. Det behövs inga kåkar. Ni kan ju behöva ha tak över huvudet så det inte regnar på er under predikan. Men jag menar, jag behöver inget hus. Romarbrevet 11:33. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Vem har gjort någonting så fint så att Gud skulle stå där och vara tacksam? Tacksamheten är det som gör människan till människa. Men Gud är på något sätt upphöjd över tacksamheten. Och det betyder inte att Gud är otacksam. Utan det betyder att Gud är den enda som är god i sig själv. Vi kan leva i godhet så länge vi lever i tacksamhet till honom. Till tacksamheten är den naturliga underordningen under Gud. Äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och land. Och när vi är villiga att leva så kommer avbilden till synes i våra liv. Istället är det så att Gud är inte den krävande guden utan den givande guden. Han ger åt alla liv och anda och allt, läste vi i den förra texten. Ja, men säger vi, det är ju inte rättvist. Nej, det är det inte. Tack och lov för det. Det är inte rättvist. Detta är vad mer är. Gud som är den upphöjde, som verkligen var i den positionen att han kunde kräva att få allt. Om det skulle vara rättvist. Han är istället en som förbehåller sig rätten att få ge allt åt alla. Han är den som ger åt alla liv och anda och allt. Det är inte rättvist. Det är något mycket mer. Och för att vi ska kunna se det där mycket mer, den rättfärdighet som går utöver fariséerna och de skriftlärdes, så måste vi faktiskt på något sätt nästan bli av med det här rättvisetänkandet som liksom bara är en snubbeltråd i våra liv. Någonting som vi ständigt faller över. Någonting som ständigt lurar oss in i självömkan. Någonting som gör att vi sparar på besvikelserna och kastar glädjeämnena ifrån oss. Vi ska gå till Gamla testamentet, 50:e psalmen i Saltaren. Där ska vi läsa de 14 första verserna. Psalm 50 från början. Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden allt mellan öster och väster. Från Sion, skönhetens fullhet, trädde Gud fram i glans. Vår Gud kommer och han ska inte tiga. Förtärande eld går framför honom och omkring honom stormar det med makt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Och himlarna förkunnar att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Hör mitt folk, jag vill tala. Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud är jag. Inte för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det. Ty min är jordens krets med allt som är på den. Skulle jag äta tjurars kött och skulle jag dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer åt Gud, så ska du få infria dina löften till den högste. Jo, den här tankegången dök upp så småningom. Visst, vi ska offra till Herren. Här skulle offras tjurar och kalvar och brännoffer och slaktoffer och tackoffer och viftoffer och brödoffer och drickoffer och allt möjligt. Och halva tredje Mosebok handlar ju om det här. Den som hade hittat på allt detta var ju Gud. Vad hade hänt? Jo, bara en enda liten tanke hade smugit in att Gud behövde det här. Att allt detta var för Guds skull och inte för människans skull. Och så sa man det att ja, Gud är hungrig, sa de. Han behöver lite mat. Och törstig är han också ibland. Och han äter kött och han dricker blod. Och det får vi acceptera. Så att vi får se till att få fram tillräckligt med boskapsproduktion här. Så att vi kan liksom hålla Gud vid liv. Och Gud är ganska förnärmad, som ni märker. Därför att han frågar inte efter våra tjänster, om det är så vi tjänar honom som om han behövde något. Han kan göra alltihopa mycket bättre själv. Offren var instiftade för människornas skull och inte för Guds skull. Och kallelse och lydnad och allt detta är till för din skull. Jag höll på att säga för att det ska bli folk av dig och mig. Nu sa jag det också. Det är omsorg om oss som Gud så att säga ger oss uppdrag. Inte för att han behöver hjälp. Tvärtom, han skickar hjälparen till oss. Och det tycker jag är så gåtfullt. Att vi ständigt vänder på det hela och målar ut det som att det är Gud som behöver hjälp. När han skickar hjälparen till oss. Vi går till sista delen av 51:a psalmen, 17 vers. Ty det handlar om att offra lovets offer. Och det betyder nu inte att Gud säger, ja, nu får du göra allt möjligt tråkigt här och sen vill jag att du ska vara glad också. Utan han säger, kom hit min vän, så får jag röra vid dig. Och då blir du tacksam. Och det du sen gör utifrån din tacksamhet, det blir någonting helt annat än det du gör av plikt. Det du gör av tacksamhet är något helt annat än det du gör av skötsamhet. Det behagar mig, säger Herren, och det mår du väl av. Kom hit så ska jag hjälpa dig. Jag ska röra vid dig. Så kommer du att offra lovets offer. Det är det offer Herren vill ha. Betyder inte att vi ska göra allting mot vår vilja och sen dessutom se glada ut. Det är något helt annat. David har ju syndat och bekänt sin synd, 51:a psalmen. Och fram på slutet av den här syndabekännelsen säger han så här, 17 vers. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Ty du har inte behag till offer, eljest skulle jag ge dig sådana. Till brännoffer har du inte lust. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få rätta offer som behagar dig. Brännoffer och heloffer. Då ska man offra tjurar på ditt altare. Det här låter ju som ett dubbelt budskap, eller hur? I 18 versen vill Gud inte ha några offer och i 21 versen så ska han ha offer. Och man undrar, vilket är det som gäller? Ja, David förstår att han kan aldrig offra sig ur sin skuld till Gud. Han förstår, om jag kommer med så mycket boskap som aldrig det och offrade så det stod härliga till, så skulle min synd ändå inte bli förlåt. Jag kan inte köpa mig loss. Men jag kan ta emot den nåd som förvandlar mig till tacksamhet. Och när jag sen offrar, då är det välbehagligt för Gud. Inte för att jag ska få förlåtelse, utan därför att han har fått lov att ge mig förlåtelse som en gåva. Förstår ni skillnaden? Det är skillnad mellan liv och död, mellan laggärningar och rättfärdighet av tro. Jag sörjer mycket över att Guds folk i Sverige förstår detta så dåligt. Låt oss gå tillbaka till liknelsen om den förlorade sonen, Lukas 15. Det brukar ibland heta så här att om du hamnar på en öde med bara en bok, vad skulle du ta med dig för bok då? Jag skulle vilja göra en liten travesti på det där. Om jag hamnade på en öde ö med bara en bibeltext, vad skulle jag ta med mig för en bibeltext då? Svar liknelsen om den förlorade sonen. Den tycker jag räcker ganska långt. Den säger det mesta om Gud och nästan allt om människan. Och det är ju inte roligt. Låt oss nu jämföra de båda bröderna. Vi hoppar in i 17 versen och lyssnar till vad lillebror säger när han avundas svinen deras fröskidor. Då står det: då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Det är ju jantelagen, säger vi. Och det är ju det läskigaste som finns. Du ska inte tro att du är något. Ja. Men det är världens vishet, jantelag. Ty lillebror går inte omkring resten av livet och idisslar: jag är ingenting, jag är ingenting, jag är ingenting. Men han måste igenom detta dödsrike för att verkligen kunna upptäcka faderns godhet. Och det är faktiskt bara när jantelagen ligger som en kvarnsten över den som man har chansen att faktiskt upptäcka Guds godhet. Och det priset kan det ju vara värt, trots allt. Jag är inte värd att kallas din son, säger han. Varför måste det dit hän? Jo, för att han ska bli av med rättighetstänkandet. När han då får allt utan att ha rätt till något, då är det ju nådrubbet. Och då kan man bli tacksam. Då kan han stå där jublande och säga: det här är ju inte rättvist. Och så kommer storebror hem från fälten. Och vad säger han? Han säger precis detsamma. Fast han gnisslar tänderna när han gör det. Det här är ju inte rättvist, säger han. Det är det som är så festligt med livet. Vi lyssnar på storebror också, 28 vers. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har lyft upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Det här är ju inte rättvist. Nej, tack och lov. Gud är inte rättvis. Han är något mycket mer. Det finns hos Gud någonting utöver rättvisa. Och det måste vi förstå för att kunna ta emot nåd över våra liv. Alla inbitna självfördömare, de dömer sig själva, och de dömer ofta rättvist. Jag har inte gjort det, jag har inte gjort detta. Jag har gjort det, jag har gjort så. Ja, det är möjligt att det är rättvist. Ibland hör man folk som nästan talar illa om sig själva utan att ha anledning. Men många självfördömare är rättvisa. Men så finns det en lösning på det här. Det finns, så att säga, någonting som står över rättvisa. Att låta nåd gå före rätt. Men märkvärdigt nog, storebror som gått hemma och tjänat och slitit som om pappan behövde hjälp, han som hade daglönare. Gud fader har ju änglar, som bekant. Han är så besviken så han håller på att smälla av, och han gör det också. Och han tycker: jag hade ju vissa rättigheter. Här har jag tjänat och slitit och släpat, inga gödkalvar, inte ens en killing en gång. Du är ju inte rättvis. Hej. Inte på det sättet som den fallna människan räknar. Här är ju alltså storebror som är som Kain, som ju också var storebror. Han blir precis lika arg och tycker: det finns ingen rättvisa i det här på något sätt.
Och han står inför samma val. Att välja om han vill glädjas över att Gud står över rättvisan i vår mänskliga mening. Eller om han på något sätt ska försöka rycka ner Gud i vårt rättvisetänkande. När Gud vill tänka i termer av nåd. Han kan faktiskt välja att dö bort ifrån rättvisetänkandet. Det var vad lillebror gjorde. Ge mig vad jag har rätt till så jag kan gå ut och roa mig. Ja visst, det går bra. Jag har ingen rätt att komma tillbaka. Men jag kanske kunde få vara daglönare. Hämta gödkalv. Sätt sko på hans fötter. Ge honom rätten att vara Guds barn. Och var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Men den som tog emot honom, ja det var ju den som hade låtit rättigheterna dö. Paulus, vi ska ta det till sist. Han uttrycker det här på ett intressant vis i Galaterbrevet 2. Den 19 versen. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Rent konkret i hans liv gick det ju så till att han tjänade ju verkligen Gud som Gud behövde hjälp. Sist behövde Gud hjälp att slå ihjäl folk. Så han sparade sig inte. Saul från Tarsus. Och till sist hamnade han ju i en helt orimlig situation. Och Gud lät honom hållas. Tills han plötsligt uppenbarar sig när Saul är på väg till Damaskus. Vilken börda av skuld som måste ha fallit över honom. När han blind vacklar in i stan. Men sen får han nåd och uppstår från de döda. Så här kanske det kan få lov att vara med oss också, även om vi inte behöver ha ihjäl folk. Jag menar, om du har försökt tjäna Gud som om han behövde hjälp av dig, och du egentligen är både trött och bitter och besviken och tycker att det här tjänar ingenting till. Det talas så mycket om himmelrikets glädje, om hur underbart det är att tjäna Gud, och fråga mig bara så ska jag tala om hur det känns. Ja. Att vi står där som storebror, hemmasonen, Kain. Och att vi får säga till Gud: Herre, låt mitt rättighetstänkande dö. Du har inte kallat mig till tjänst därför att du gör anspråk på rättigheter i mitt liv, utan därför att du vill ge mig nåd och välsigna mig. Och att du inte frågar efter de offer som inte är ett lovets offer. Att jag är fri till att tjäna dig efter måttet av den tacksamhet som finns i mitt liv. Att du egentligen inte frågar efter något annat. Och skulle tacksamheten sina får vi gå till Gud och säga, ge mig mer tacksamhet då. Uppehåll mig med villighetens ande, som David säger. Förnya tacksamheten i mitt liv så att jag kan tjäna det på nytt. Vi får lov att vila oss ibland. I Guds rike verkar det nästan inte så. Här på jorden. Om Gud som är allsmäktig vilade på sjunde dagen så kommer ju naturligtvis vi behöva det ännu mer. Alltså att hela det här ambitionspaketet får dö. Vår önskan att göra rätt för oss. Vår önskan att därmed också få rättigheter. Vår önskan att bli tackade. Istället för att få leva i tacksamhet. Vi behöver så att säga få Herrens ljus över de här ting. Jag upprepar det jag sa för en stund sedan. Människan föll i synd genom att få sinne för rättvisa. Ty när hon fick sinne för rättvisa så förblindades hon för det som står över rättvisa, nämligen nåden. Och problemet med Guds församling är att den är så förgiftad av detta rättvisetänkande att Guds nåd är som en nyhet varje gång man predikar den. Och det är ju glada nyheter, men jag menar, någon gång borde vi ju bli lite mer förtrogna med vad det handlar om. Så att vi kan gå vidare från mjölkmaten till i alla fall rabarberpuré. Sex månaders mat, vad det heter sånt där. Oxkött i. Rotmos. Ja. Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Ja, men det är ju inte rättvist, säger vi. Hä? Tack och lov för det. Det är inte rättvist. Så underbart är det. Precis så underbart är det. Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Herre, vi vill att du öppnar våra ögon så vi ser det som står över rättvisan. Inte att vi vill bli blinda för rättvisan, men så att vi kan få bli de människor du har skapat oss vara. Inte människor som behåller besvikelser in till döddagar medan alla glädjeämnen bara rinner ut mellan fingrarna på oss. Utan att det fick på något sätt bli nästan som tvärtom. Att vi kunde på något vis släppa förtretligheterna och behålla glädjen. Det måste ju vara så du har skapat oss, Herre, du som är god. Hjälp oss då att inte motarbeta dina egna syften. Hjälp oss att inte ständigt stå och stånga huvudet i väggen. Utan att förstå hur livet fungerar. Och med din hjälp, med villighetens och hjälparens ande, få leva det liv som du har tänkt här. Hjälp oss att få en rätt syn på vår tjänst inför dig här. Låt det här med din allmakt få landa i våra hjärtan. Att du är herre över myriaders myriader, som vi läste i morse. Du har arbetskraft och det räcker, Herre. Det är skönt. Du vill bara säga ett ord så blir allt som du vill ha det. Du kallar oss till tjänst, Herre, för att fylla våra liv med mening. För att på det sättet låta nåden strömma och ge upphov till ny tacksamhet. Och vi tjänar dig, Herre, som om du behövde hjälp
Och vi trälar och vi sliter och vi blir besvikna och missnöjda och säger detta är inte rättvist. Hjälp oss att genom lagen dö bort från lagen när vi nu har blivit så lagiska, Herre. Hjälp oss att dö färdigt så nåden kan få komma till sin rätt. Vi ber inte bara för oss utan för hela vårt land. Till detta problemet finns överallt. Vi lovar dig, Herre.